A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's UnitedHealthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Till exempel någon som kommer med en väldigt stel höft. Det kan vara så att den där stelheten i höften är en kompensation för någonting som sitter någon helt annanstans. Så till exempel en stor tå som inte riktigt rör sig. Eller en nacke som är stel. Eller axlar som inte riktigt hänger med i pendlingen.
Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Magnesium är ett av kroppens viktigaste mineraler och är delaktigt i en mängd processer i kroppen. Bland annat är det ett mycket viktigt mineral för hjärtat. I slutet av det här programmet kommer du att få veta mer om det här livsnödvändiga mineralet. För då bjuder jag nämligen på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Det får du inte missa i slutet av det här programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. Löpning är en fantastisk och naturlig träningsform som vi människor ju är gjorda för. Samtidigt utvecklar omkring 7 av 10 löpare en skada varje år. Väldigt trist förstås, eftersom det ju ofta betyder att man tvingas till längre eller kortare uppehåll i löpträningen. Själv har jag under åren tyvärr också fått min beskärda del av löparskador. Bland annat den vidriga och bland löpare allt för vanliga åkomman hälsporre. Ja, ni som vet, ni vet. Det är ett riktigt gissel. Självklart undrar man ju då om det går att förebygga löparskador på något enkelt sätt. Och såklart hur man gör om skadan väl är ett faktum. Jag kan ärligt säga att jag under mina skadeperioder har varit rätt desperat och testat det mesta. Och jag har fått både fantastisk och mindre bra hjälp. Men så för några år sedan så fick jag tips om en man som har en klinik nära Stadion här i Stockholm och som bland annat framgångsrikt behandlat flera av våra främsta elitlöpare på maraton. Honom måste jag ju bara besöka, och direkt kände jag att den här mannen, han har koll på läget. Extremt bra koll. Men utan att tappa ödmjukheten och insikten om att man aldrig är fullärd. Oerhört inspirerande, och jag har fått otroligt bra hjälp av honom. Så nu kände jag att det verkligen är dags att bjuda in honom hit till Maratonpodden så att ni också får ta del av hans gedigna kunskap och erfarenhet. Jag säger varmt välkommen till Maratonpodden, och nu tar jag sats. Ruud Alsemskeist.
Wow, vilken introduktion. Så stort tack för att jag får vara med idag.
Gud vad jag tog sats där för att uttala efternamnet. Så nu får jag nästan ta en klunk kaffe här. Men hur mår du? Kan du få berätta under tiden?
Jag mår jättebra, tack. Jag kan förstå att det var lite svårt med det där som vi använder mycket i holländska språket.
Just det, för du kom ursprungligen från Holland.
Det stämmer, det stämmer. Jag är född och uppväxt i Nederländerna. När jag fyllde 18 så bestämde jag mig för att lära mig om kiropraktik. Så jag flyttade till England och pluggade kiropraktik i Bournemouth. En stad ungefär 1,5 timme från London. Gjorde en utbildning i 5 år. flyttade tillbaka till Nederländerna igen. Det drog ändå som en liten magnet som ligger där i bakgrunden. Så flyttade hem, startade en kiropraktorklinik. Har jobbat med den i 10 år tills jag bestämde mig för att flytta till Stockholm.
Men först måste jag bara fråga, vad är skillnaden på Holland och Nederländerna? Är det samma sak?
Egentligen Nederländerna består av 12 provinser och 2 av de provinser där alla stora och välkända städer ligger heter Holland, norra och södra Holland. Så
okay.
Hence the name.
Jag förstår. Okej, men hur kommer det sig att du bestämde dig för Sverige och Stockholm?
Jag var ihop med en svenska och hon hade lite hemlängtan och jag hade varit och semestrad i Sverige ganska ofta och stor trivdes. Så jag hade inget emot att flytta hit.
Men lite roligt, när man är på semester så märker man ofta vilka som kommer från Holland och Sverige. Ibland tar jag fel, för man är så här, på något sätt så påminner man dem. Ofta rätt långa.
Ja, det stämmer bra.
Ja, precis. Ja. Precis som du nämnde då, du pluggade kiropraktik. Vad är det för någonting? För jag säger fortfarande, det här är pinsamt, jag säger fortfarande fel. Jag säger naprapat fortfarande. Jag ska till naprapat, jag menar kiropraktorn. Så här, vad är skillnaden och vad är det för någonting?
Alltså för mig, det har alltid varit en fråga som är väldigt svårt att besvara. Definitivt för mig, det som jag brukar säga, jag är utbildad kiropraktor. Men jag jobbar egentligen mer som naprapat. En som kiropraktor en vad en kiropraktor ska göra.
Och nu blir jag ännu mer förvirrad där.
Exakt. Och det är en alltså egentligen minimala skillnader. Jag brukar tycka att naprapater är väldigt insatta i framförallt muskulär behandling, där en kiropraktor egentligen i grunden fokuserar mer på leder och ledrörlighet. Jag brukar kombinera de båda.
Okej, och kiropraktor vet jag, brukar ju folk säga kotknackare.
Ja.
Hur känner du inför den benämningen?
Jag tycker att det är lite denigrerande, ärligt talat. Det är så mycket mer. Det är så mycket mer. Och folk brukar bli rädd när de hör om kotknäckning. Och du som har varit med om det ofta.
Ja.
Visst, det är inte skönt. Men ont gör det inte.
Nej, det blir jätteskönt efteråt. Så kan man ju säga.
Eller hur?
Ja, gud. Eller ja. Sen är du väldigt skicklig också. Det har ju kommit så mycket frågor från lyssnare som ju då uppenbarligen dras med alla möjliga olika åkommor.
Ja.
Och var någonstans börjar vi? Jag tänker, för att de flesta undrar väl så här, hur undviker jag att bli skadad? Men framförallt, varför? Om vi börjar där då, är det en bra plats att börja på tycker du? Varför blir vi skadade?
Det tycker jag. För mig är det också anledningen till varför jag som kiropraktor säger att men jag jobbar lite mer som naprapat. Väldigt viktigt att inse är att löpning handlar egentligen, förutom att det är en väldigt rolig idrott, det handlar om kroppshållningar och kroppsrörelse, så som i princip alla idrottar. När man tänker på hållning och rörelse, vad är det som styr en hållning eller en rörelse? Där i slutändan är det hjärnan. Hjärnan som samarbetar med muskler och med leder. Både leder och muskler, de skickar sin information upp till hjärnan så att hjärnan kan bearbeta den informationen och det kallas för proprioception på engelska.
Just det. Det är ett krångligt ord, men jag känner igen det någonstans.
Att i princip att hjärnan vet vart en hand befinner sig ute i rymden, även i mörkret. Så skulle man lätt kunna beskriva det. Så vi har en sorts triangel. Vi har en hjärna, vi har muskler, vi har leder. Om du nu, till exempel, med din hjärna försöker böja din armbågsled, vad händer då? Precis ingenting, eller hur?
Jag kan ju tänka att jag ska böja den, men jag måste ju böja den.
Ja, liksom. Men precis.
Sen vad som är hönan eller ägget är ju kanske inte alltid så lätt att veta.
Men vad är det som böjer den där armbågen? Det är styrningen från hjärnan till, i det här fallet, din bicep som leder till en böjning i armbågsleden. Så för mig är den där muskeln mellan en led och en hjärna är super, super viktigt. Sen är det så att den där ena muskeln, om den bara kan ge en signal att den ska dra ihop sig, då skulle det leda till en en armbåge som alltid är böjd. Så i slutändan behöver du hitta andra sidan också, så att du i sin tur, att den muskeln, din tricep i det här fallet, kan sträcka den där armbågen. Så vad jag egentligen vill säga är att hjärnan som styr muskler balanserad leder till dynamisk rörlighet och dynamisk stabilitet i leder. Så med andra ord, som kiropraktor kan jag titta på den där leden och kolla om finns det rörelse? Nej, bra. Då tar vi bort den där, det där motståndet så att leden börjar röra sig.
Genom att
teckna,
kanske till exempel kotknackning.
Exakt, ja. Exakt. Om den där leden istället för det där röda ljuset som säger att här finns det ingen rörelse, börjar ge grönt ljus upp mot hjärnan, så tolkar hjärnan det som en positiv grej. Det gör väl alla när det gäller grönt ljus. Och i sin tur börjar hjärnan integrera den informationen och skicka förhoppningsvis bättre signaler till musklerna. Mm. Så med andra ord, en spänd muskel som kan börja slappna av. Eller förhoppningsvis en underaktiv muskel som helt plötsligt kan aktiveras på ett bättre sätt. Mm. Så det är egentligen genom bra styrning från hjärnan mot musklerna att bibehålla rörliga och stabila leder.
Men är det därför vi blir skadade?
Att om den triangeln inte fungerar, då skapar det ibland stora problem.
Men då undrar jag då, kopplat till detta, att ofta så hör man ju att den moderna människan som ofta går runt i skor först och främst, och ofta kanske på ensidiga underlag, det är oftast ett och samma underlag. Vi sitter mycket och så. Och sen då när vi ska ut och springa så ställer vi krav på vår kropp som stenåldersmänniskan gjorde. Mm. Fast vi har inte de förutsättningarna för det.
Ja.
Och att det är därför vi blir skadade.
Absolut.
Stämmer det?
Absolut, det har definitivt med saken att göra. Så till exempel när man sitter mycket, man får ju en böjd vinkel mellan lårbenshalsen och ryggraden, som automatiskt leder till en spänning i dina höftböjare. Om den där spänningen har suttit där ett tag, så börjar den där muskeln stelna till. Alltså tänk dig att spänna din bicep, lättaste exempel. Mm. Om du spänner den i en halv dag, eller hur länge sitter du på det? 8 timmar.
Ja.
Testa spänna din bicep i 8 timmar. Den blir krampad.
Sant.
Och den krampande muskeln har en påverkan på den där ledbalansen som jag pratar om. Alltså se det som en, nu tar jag återigen liksom balansen mellan en bicep och en tricep. Om du har en bicep som du tränar och du står och pumpar biceps på gymmet. Exakt. Och sen spänner den så stor som den kan bli och du tar 100 000 selfies för att det ska se snyggt ut också, eller hur?
Huvudsaken att det ser snyggt ut, eller hur?
Den där muskeln kan inte alltid vara aktiv.
Nej.
För en muskel att kunna vara stark och inte bara kortsiktigt, explosiv, men framförallt inom löpning, långsiktigt, måste muskeln kunna aktiveras, men den måste också kunna slappna av.
Just det.
Ja. Mm. Så om du bara står och pumpar din bicep och triceps tränas inte, då får du en obalans.
Ja, för de jobbar mot varandra.
Exakt.
Liksom.
Så tillbaka till det där armbågsleden. Om bicepsen kontinuerligt är spänd och drar den där armbågsleden i en böjd position. Mm. I slutändan, den där dragkampen som uppstår mellan biceps och triceps skapar en ledvinkel som jag kallar för decentrerad.
Så det är alltså decentrerade ledvinklar som ligger bakom de flesta skador?
I mina ögon är det en väldigt viktig faktor i extremt många, om inte alla, överbelastningsskador.
Finns det några löparskador som inte beror på det här?
Okej. I have to practice what I preach now, eller hur? Jag skulle säga att de typiska åtkommor som löpare lider av är överbelastningsskador. Mm. För mig finns det alltid någon slags obalans som ligger i grunden till överbelastningsskador. Däremot så skulle det kunna vara så att till exempel någon som kommer med en väldigt stel höft, det kan vara så att den där stelheten i höften är en kompensation för någonting som sitter någon helt annanstans. Så till exempel en stor tå som inte riktigt rör sig, eller en nacke som är stel, eller axlar som inte riktigt hänger med i pendlingen. Mm. Och så den där ledcentreringen då, som är så viktigt, muskelbalans som håller leden i en position där ena benet i leden har optimal kontakt med andra benet i leden på ett dynamiskt sätt. Det är alltid en holistisk centrering som behövs. Och med holistiskt vill jag säga hela rörelsekedjan ska vara centrerad. Mm.
Ja, men vi pratar ju, eller vi babblar ju väldigt mycket när jag kommer till det. Jag är ju så nyfiken.
Du går alltid ut med huvudvärk, eller hur?
Ja, huvudvärk också, en skön känsla av kotknackningen. Men just det här med rörelsemönster tycker jag, det känns som att man kommer tillbaka till hela tiden när man pratar om löparskador, att det handlar om begränsningar i rörelsemönstret på ett sätt. Nu förenklar jag lite grann för att jag själv ska förstå här. Men det är ju det, för så har det ju varit för mig. Mm. Och sen tänker jag att när man till exempel då, som jag gjorde tidigare, som jag inte gör nu, att jag då köper till exempel ett inlägg till mina löparskor för att jag vill få det här rörelsemönstret att fungera fast så att säga åtgärda symptomet, det vill säga foten som lutar inåt eller utåt eller vad det kan vara, istället för att då som du är inne på nu, att man det här, alltså att orsaken sitter ju sällan där man märker symptom.
Ja. Nej, alltså just när det gäller inlägg, det är en diskussion som vi har haft ofta på kliniken under den perioden att du hade inte hälsporre förresten, du hade plantär fasciit.
Just det, och sen hade jag ju något annat också där i bak på hälen.
Oavsett. Med den där plantär fasciiten, du frågade mig, men kan jag köpa inlägg och börja använda den?
Nej, jag sa så här, snälla du, det kan inte jag. Kan inte jag få använda inlägg?
Det är så mycket lättare att göra det, nej men eller hur? Ja. Och så är det ju. Däremot så brukar jag alltid säga, jag skojade med dig då, att se ett inlägg som en rullstol. Det är ett hjälpmedel, det finns, det är fantastiskt. Och om du desperat behöver det, absolut, då ska du köpa en sån fin rullstol eller ett inlägg i din sko. Däremot, alltså du som har bra kroppskännedom, du har en anatomi som ser ut som den ska se ut, du har styrning från hjärnan till dina muskler, då har kroppen egentligen i grunden i sig att korrigera själv den där pronerande, alltså fotvalsbågen som faller inåt, eller supinerande foten. Och då behöver du inte en rullstol. Då är det snarare så, och det har faktiskt vetenskaplig forskning också visat, det där inlägget inte alls någon bra idé. För vad händer när man börjar vänja sig vid ett inlägg? Då blir intrinsika fotmuskulaturen blir supersvag.
Ja, den kopplas ur liksom.
Exakt.
För den behöver inte anstränga sig längre.
Det blir samma som till exempel när du bryter en handled. När de gipsar din handled och du sitter med en gipsning i 6-8 veckor. Hur ser armen ut när du tar bort gipset?
Den liksom har börjat förfina lite grann. Exakt. Jag har ju brutit benet så jag vet ju hur det såg ut. Det var ju sorgligt där hur det såg ut. Men det positiva var att det gick ganska fort från att det liksom blev bra igen.
Absolut.
Men jag var ju ganska ung då i och för sig.
Men om du nu skulle slippa just den där gipsningen, det där inlägget, och du inte börjar med en sån dålig, liksom en dålig muskulatur som i stort sett har försvunnit. Alltså naturen. Use it or lose it. Om du inte har använt det så försvinner muskelstyrkan. Så har du redan, liksom, om du slipper den biten, så har du redan en fantastiskt fin utgångsposition för att börja med rehabilitering.
Gud, nu uppstår det väldigt många frågor här. Om jag säger så här, om man lyssnar på det här och kanske då tillhör de här lyckliga som antingen har fått vara skadefria väldigt länge eller som aldrig har blivit skadade. Hur ska man göra då? För det blir ju lätt att man börjar intressera sig för det här när skadan är ett faktum eller när man börjar få en känning.
Ja. Så är det för jättemånga. Och alltså, ärligt talat, när jag börjar med en ny idrott, jag börjar springa nu på eftermiddagen. Mm. gå ut och känna efter. Inget emot det. Såklart, man kan gå för en check-up innan man börjar löpträna. Det går alldeles utmärkt. Jag har några som gör det, men inte särskilt många.
Vad säger de då? Att du kollar om jag har några obalanser? Eller vad?
Ja, men precis. Ja. Alltså, tidigare erfarenheter. Ja, men jag har spelat fotboll och fick den här skadan. Ah, och okay. Sen blev det crossfit och jag fick den skadan. Och nu ska jag förebygga det. Det går aldrig till 100% att förebygga skador. Det kan alltid uppstå någon slags trauma som leder till ett problem. Det går inte till 100% att minska det. Det som jag i så fall skulle göra är att titta på kroppen, titta på kroppsfunktionen, så den där triangeln, hjärnan, muskler, leder, ser om allting fungerar så gott som det kan fungera, och sen skicka iväg dem och bara börja lufsa, känna efter. Mm. Om du märker att hej, men det är någonting som inte riktigt fungerar i min kropp, kom i förebyggande syfte och så kollar vi på det. Men absolut, ut och testa. Mm.
Men det här med känning då, för det är ju inte riktigt samma sak som en skada. Mm. Eller det är väl egentligen, nu får du rätta mig om jag har fel, men det är väl någonstans att hjärnan försöker tala om för mig att någonting är fel här.
Ja.
Och det som jag kan känna igen mig själv i, och som säkert många som lyssnar på det här kan känna igen sig i, att man gärna vill ignorera de där signalerna. Och sen är det ju så förrädiskt, för att ofta kan det bli bättre när man väl är igång och när man är varm. Så är det ju till exempel med halsborre.
Ja.
Att det till slut försvinner ju smärtan
väldigt
under passet.
Ofta.
Men sen får man betala priset morgonen efter istället.
Ja.
Så är det smartaste då att direkt när man börjar känna den här känningen så ska man söka hjälp?
Ja, tycker jag att det är en jättebra fråga. För mig, en smärtsignal är absolut inte alltid ett tecken på att det är något som är trasigt. Egentligen ett välfungerande nervsystem förvarnar dig att Petra, akta dig här nu. Gör inte om det här. Om du vill ignorera den signalen, be my guest, men då kan det uppstå kroniska skador. Så att liksom du får kontinuerligt en smärtsignal. Så absolut, man kan inte bara, vet du vad? Var den där strutsen, sticka huvudet i sanden och bara, nej, vad jag inte ser, det finns inte. Nej. Om du får en smärtsignal tycker jag att du ska lyssna. Och det betyder absolut inte att du direkt behöver springa till en läkare eller en terapeut för att åtgärda det hela. Men om du backar i din aktivitet och smärtan försvinner inte, du kommer efter en vecka, du kliver upp på morgonen och du känner fortfarande av den där hälsporen, då kan det bli dags att söka hjälp för det.
Du jobbar ju med en teknik som heter DNS.
Ja.
Och jag gillar mycket med den. Men en grej som jag gillar väldigt mycket med den, det är att den har ursprung i mitt andra hemland,
ja,
Tjeckien.
Helt fantastiskt, ja. Precis.
Och kan inte du berätta lite om den? För det är väl så att alla kiropraktorer jobbar inte med DNS?
Nej.
Nej,
nej.
Men du gör det?
Fler och fler gör det. Jag var, i mitt hemland var jag den första som tog hela utbildningen i Prag. Sen när jag kom till Sverige var jag person nummer 2 tror jag i Sverige som hade gått den utbildningen. Jag har en bra kollega, kompis i Kristianstad som också jobbar med det här.
Det betyder inte did not start?
Nej. DNS står för Dynamic Neuromuscular Stabilization. Prag, så som du säkert vet, det finns några väldigt kända professorer inom rehabilitering av biomekaniska eller muskuloskeletala systemet, som muskler och leder, som har utvecklat eller forskat, gjort sin egen forskning för att komma fram i slutändan till en teknik som heter då dynamiskt neuromuskulär stabilisering. Mm. Och egentligen utgår den tekniken ifrån att bebisar, våra barn visar oss egentligen ideal kroppsfunktion när det gäller muskler och leder.
Anledningen till att jag ler här inne, det är för att jag tänker nu på den här planschen som finns inne i
Ruts
behandlingsrum med alla bebisar som kryper omkring.
Visst är de fantastiska?
Ja, det är de.
Nej, alltså jag försöker hålla mig väldigt kort, för här, jag brukar hålla föreläsningar om det här.
Om det går att förklara enkelt så blir vi jätteglada.
Jag ska göra ett försök. En bebis som föds. Superung, framförallt upp till, låt oss säga, de första 3 månader av livet. Är de stadiga i sina kroppar? Du som har en son.
Alltså utifrån där han befann sig var han väl... Men jämför man med en större person, en vuxnare person, så är han ju, var han ju inte det.
Nej. Så som du säger, där han befann sig, vad kan en nyfödd bebis göra?
Ja, exakt. Vad förväntar man sig att han ska...
De kan ligga.
Ja.
Antingen på rygg eller på mage. Mm. De kan inte rulla runt. De kan inte ställa sig på alla 4 och krypa iväg. Nej. Eller sätta sig på sängkanten, klä på sig och ta sina första steg. Det är en utvecklingsprocess. Det är en mognadsprocess i hjärnan. Ja, så skulle jag vilja beskriva det. Där en bebis börjar sin rörelseresa är genom att skapa tryck i bålen. Att skapa bålstabilitet. Har bebisar då en sixpack? Aldrig. Så man behöver inte superstarka magmuskler till exempel för att vara stadig i bålen. Så alla de som kör sit-ups kan vara en väldigt effektiv övning, men tror inte att med bara göra sit-ups att man blir stark i sin core, för det blir man inte.
Men du hade ju en bild på ditt Insta nyligen, som vi svarade på ditt Insta, med en väldigt, alltså en person med väldigt lite underhudsfett då, alltså man såg verkligen ett sixpack, men som där ni hade konstaterat att bålstabiliteten var väldigt dålig.
Ja, precis, och det var faktiskt en tjej som hade varit hos många och hade fått höra, ja men du är så galet stark i kroppen.
Vad var det hon tränade för någonting?
Crossfit.
Ja, såklart.
Crossfit.
Ja, ja. Dum
väldigt
fråga.
Duktig crossfit. Ja. Mm. Fantastiskt bra kompis också. Mm. I alla fall, hon har fått höra överallt, bara, oh, nej gud, du är så stark i kroppen. Men hon kände sig svag. Så där ser man lite hur bålen ska fungera, och det är därför att jag skämtar lite med bebisar som inte har en sixpack.
Just det.
Hur bålen ska fungera. Bålen är den delen av kroppen. Längst upp sitter diafragman, så nedre revbenspartiet, och längst ner ligger bäckenbotten, muskulaturen. All muskulatur däremellan kallas för bålen. Mm. Och det ska jobba som en enhet, som en stor muskulär cylinder.
Ja, just det, den har du visat mig.
Eller hur?
Du är väldigt bra på att bildsätta olika saker. Och den här flaskan har ju du visat för mig. Och, ja, så den kan du gärna få beskriva.
Egentligen skulle det här varit en tv-inspelning.
Ja, det skulle det faktiskt ha varit. Ja, men för du är väldigt bra på att liksom, exemplifiera med bilder.
Vilket, om jag får kommentera på det, vilket jag tycker är viktigt. För du, som sagt, du som har en kroppskännedom, och det är väldigt många avlöpare som känner efter. Ja, men det är någonting som inte riktigt stämmer. Om jag uppmärksammar dig, så här ska det kännas. Men känn hur det faktiskt känns. Känner du att det inte helt går så som det ska, då kan man väldigt ofta utan någon terapeut redan börja göra stora förändringar för sin kropp. Så jag tycker att det borde läggas mer vikt på att tydligt förklara för patienter eller för löpare med skador vart skadan egentligen kommer ifrån.
Ja, och sen innan vi fortsätter med DNS här, så tänker jag bara att jag tror det är viktigt också för människor att förstå syftet med det man gör. För det är ju väldigt vanligt att man får höra så här, ja men gör tåhävningar.
Ja.
Träna mycket styrketräning, det är bra. Ja. Då, för då undviker du skador. Ja, men varför? Och sen så ofta är de här övningarna, speciellt då prehab-övningar som är ju inte rehab utan förebyggande, så tråkiga och så krångliga.
Absolut.
Ofta är det ju bara aktivering också. Det är inte någon slags träning egentligen, utan det är mer att man ska sitta och vicka på någonting.
Nej, men absolut så är det. Jag har egentligen tråkigaste jobbet i världen.
Nej.
Alltså, för mig idag, den här inspelningen, liksom, jag har svåraste uppgiften. Alltså, vi pratar om det absolut allra tråkigaste inom löpning, vilket är skador.
Ja.
Och liksom, det är det jag jobbar med. Jag har en tråkig hobby.
Men sen måste väl du också kunna se om din patient, säger man patient?
Ibland, eller kund.
Ja. Om den personen är en sån där du bedömer att amen, här kan jag ge konkreta träningstips eller aktiveringstips och personen kommer att göra det.
Ja.
Eller om du ska ha någon slags kombination av kotknackning och, förlåt att jag säger kotknackning,
nej,
jag behandling.
Ja, ja. Ja.
Eller om du bara ska behandla och inte ge några övningstips därför att du vet att det kommer ändå inte att bli något. Så du måste vara lite psykolog också, tänker jag.
Nu ska jag säga något jätteelakt. Ursäkta, jag har jobbat med väldigt passiv behandlingsteknik där mina händer ska göra jobbet. Vilket leder till en förändring, absolut. Men inte någon blivande.
Nej,
precis för samma anledning till varför jag pratade om den där triangeln. Varför jag har börjat jobba mer mot muskulära hållet i kombination med mina kotknäckningar. Hjärnan, din hjärna, om du är min patient, din hjärna ska styra dina muskler. Och om den processen fungerar har du väldigt lite risk för decentrering i leder som gör din kropp svag.
Mm.
Men det är din hjärna som måste styra dina muskler. Det ska inte vara mina muskler som ska lösa alla dina problem.
Nu kommer jag med lite så filosofisk reflektion här.
Ja.
När jag liksom lär känna mig själv och älskar mig själv och är i kontakt med mig själv själsligt, då mår jag bra. Och jag tänker att är jag i kontakt med mig själv kroppsligt, så jag liksom vet vad jag har, min rumpa, mina muskler, jag vet vad jag har, mina vader, jag vet vad jag har, mina hamstrings.
Mm.
Då kanske risken för skador minskar.
Absolut.
Så man ska vara ett med sig själv, inte bara själsligt utan även fysiskt.
Jo, nej men absolut. För att lägga till en, kemiskt också.
Just det, ja.
Det är de tre pelare som problem egentligen bygger på. Emotionell, kemiskt och fysisk stress eller spänning.
Mm, apropå det här med kemisk så tog jag ju upp med dig att när jag till exempel åt medicin för en grej som påverkade min hormonbalans så kan ju det också påverka hur kroppen fungerar helt enkelt.
Oh, ja. Och, absolut. Ja, absolut.
Så man tänker på det.
Och ett exempel utan att nämna namn. Ultralöpning till exempel.
Ja.
Där folk tränar galet mycket. Eller elitsatsande löpare som kommer upp i träningsmängder på 15 mil i veckan eller upp till 25 mil i veckan.
Mm.
Det krävs väldigt bra balans i maten, i näringen som liksom ger kroppen alla stenar som behövs för att bygga en stark kropp. Hormonella förändringar i den processen, det ska man ha koll på.
Mm.
Absolut.
Ja, men helt sant. Och, men om vi fortsätter då med bålen och bebisen.
Mm.
Var någonstans där vi...
Innan jag kommer tillbaka till bebisar. Du pratade lite om att men om jag gör den här övningen eller den där övningen så ska det bli bra. Jag tycker ärligt talat... hur ska jag säga det här? Jag tycker ärligt talat inte att det är så viktigt att göra en tåhävning. Om du skulle ha vadproblem eller vad som helst, ont i hälen eller något. Jag tycker att det är väldigt viktigt hur man gör en tåhävning. Så att man verkligen ska försöka uppnå genom att använda sin hjärna, sin egen kroppskänsla. Mm. Att hitta den perfekta, förhoppningsvis så gott som det går, perfekta balansen inom muskulära systemet. Som då skapar i sin tur den perfekta ledcentreringen. Och helst dynamiskt, såklart.
Okej, så man ska vara närvarande i det man gör då? Eller hur
absolut.
Menar du?
Slarvig träning är inte värt någonting.
Känner du till den här studien där en grupp, nu med risk för att, eller reservation för att jag återger kanske lite felaktigt eventuellt, men där en grupp personer fick träna biceps.
Mm.
Och sen var det en grupp som inte tränade biceps alls.
Mm.
Och sen var det en grupp som tänkte att de tränade, att de visualiserade biceps.
Ja.
Och där kunde man då mäta en ökning i styrka hos gruppen som tänkte
absolut.
Att de tränade biceps. Men de som tränade på riktigt fick ju såklart bäst resultat.
Ja.
Men det fanns även, och då tänker jag om man både tänker att man tränar biceps och tränar biceps, så blir det väl bättre?
Nej, alltså egentligen inom rehabiliteringen, och det är en koncept som jag använder ganska mycket, du kanske minns det också, inom kliniken. Egentligen är vad de kallar för på intention of movement, är tillräckligt för att börja aktivera en muskel. Så folk som inte kan genomföra en viss övning, ta dem till den positionen som fortfarande går bra. Börjar de fallera i själva rörelsen, gör inte rörelsen, men ge dem en utmaning. Gå fram med händerna. Sträck ut dig efter alltså, den där koppen kaffe som du vill ta tag i och känn hur det påverkar automatiskt din så kallade support som jag pratar mycket om i mina behandlingar, eller din naturliga stabilisering, din naturliga aktivering. Alltså, jag skulle ta som ett exempel, om man pratar om gluteerna, alltså
rumpan.
Precis, hot item inom löpning.
Ja, jag har bara pratat rumpa de senaste veckorna på mitt Insta, känns det som.
Ja, men alla har en underaktiv rumpa.
Ja.
Är det för att sätet inte är på? Sätet är alltid på. Annars skulle du inte kunna aktivera. Kanske mindre än den på andra sidan. Men det skulle lika väl kunna vara så att antagonisten. Så i en rörelse, du har alltid en muskel som aktiverar en rörelse, det kallas för en agonist. Och en muskel som kontrollerar den rörelse som kallas för en antagonist. Antagonisten för rumpan, gluteus maximus, stora sträckmuskeln i höftleden. Antagonisten för den är din höftböjare.
Ah, ja, just det.
Om du nu har suttit på en stol i åtta timmar och den där iliopsoas, din höftböjare, är väldigt, väldigt spänd. Vad händer då automatiskt med rumpan? Den blir mindre aktiv.
Ah.
Så är det. Om du spänner din bicep, blir triceps alltid långsträckt. Supersvag, lätt att överbelasta egentligen. Och det är precis samma sak i mycket sittandes. När dina höftböjer blir stela, blir rumpan underaktiv.
Så det man egentligen då bör göra, om jag fattat det rätt, är att dels då aktivera rumpan och försöka liksom få med den i matchen mer och mer. Men inte glömma att stretcha ut eller göra rörlighetsträning för höftböjarna.
Ja, absolut. Eller? Så det är det klassiska sättet.
Ja, det och som ditt jag, sätt.
Nej, faktiskt inte. Att aktivera rumpan, absolut.
Ja.
Men jag tror inte att jag har gett stretchövningar till mina patienter på minst 15 år.
Är stretch och rörlighet samma sak förresten?
Det kan det vara. Men jag tycker med passiv stretchning, att försöka töja ut en muskel, att man inte riktigt uppnår långvariga effekter.
Vad ska man göra?
Jag tycker att man ska aktivera rumpan, men med ledcentrering. Och där tycker jag att vi har en bra ingång att komma tillbaka till de där bebisarna.
Ja, bra.
Ja. Vi är nu 3 månader gamla och bebisen för första gången i sitt liv kan vara så pass stadig och stabil i sin bål. Ja, den pratar vi förresten inte så mycket mer om. Vi pratade lite om sixpack.
Ja.
Jag pratade om den där muskulära cylindern som man egentligen ville ha. Meningen är, inom löpning till exempel, man behöver en dynamisk stabilisering. Det går omöjligt att spänna bålen hela tiden och fortsätta kunna vara rörlig och kunna andas samtidigt. Löpningen behöver en dynamisk stabilisering. Ja, så som egentligen alla idrotter har.
Vad är motsatsen till dynamisk stabilisering så folk fattar?
Att bara, till exempel om jag skulle ge dig en slag i magen.
Ja.
Att du spänner så hårt som du kan.
Mm.
Det är en spänning som håller, som är tillräckligt kraftigt för att motstå det där slaget. Men sen, om du skulle behöva göra det i en timme, då skulle du inte kunna ha den där spänningen. Ja, så pass statiskt vill du inte vara.
Så dynamiskt är någonting dynamiskt man kan hålla över tid.
Precis.
Ja.
Och det är precis den dynamiska stabiliseringen som DNS är egentligen känd för. Det som händer i den där cylindern är att egentligen diafragman, stora andningsmuskeln, men i min åsikt och min professors åsikt, han från Prag då, också stora muskeln som är huvudansvarig för stabilisering i kroppen. Vad som ska hända, så som bebisar gör och vi som vuxna också bör göra, är att med inandning, när diafragman rör sig neråt för att öka, liksom att skapa en sorts undertryck, kallar det för undertryck, i lungorna så att syren kommer in. Samtidigt med att diafragman rör sig neråt så minskar volymen i buken. Mm. När volymen minskar går trycket uppåt. Mm. Eller hur? Mm. Och det där ökade trycket, ökade buktrycket är egentligen din stabilisering. Mm. Ja, så vad som händer är att om du tänker på diametern av den där muskulära cylindern, den börjar utökas.
Just det.
Ja, så du bör, till exempel jämför träpinne med ett stort träd. Samma material, men vilken skulle du helst vilja knäcka på ditt knä? Mm.
Knäcka på mitt knä?
Ja.
Ja, det är ju pinnen.
Eller hur?
Om jag vill ha av pinnen alltså.
Exakt, om du vill ha av pinnen. Ja. Annars går knät av. Ja. Om du skulle göra det med ett träd.
Ja, exakt.
Nej, egentligen det är, som, det är också ett exempel som jag använder mycket. Men om en cylinder har en större diameter blir den starkare.
Ja.
Och det är det som är så perfekt med den här typen av stabilisering som jag pratade om. Neråt rörelse av diafragman som motarbetas av botten av flaskan, bäckenbottenmuskulaturen, skapar en utökad volym eller en utökad diameter i cylindern som gör dig stadig.
Det här är intressant, för det här har vi pratat om. Det här var för, första gången jag var hos dig, tror jag.
Mm.
Just det här, den här missuppfattningen att en stark bål, en stark mage, man förenklar ju ofta och säger mage.
Visst.
Att den är smal.
Ja.
Och då blir det ju knasigt, för att man, eller jag och min mamma och många generationer bak har ju fått lära sig att den här getingmidjan, det är den man ska sträva efter. Men då, om man kopplar till det du säger nu, så är det ju snarare tvärtom.
Ja.
Att vill man vara stark, om det är det som är att undvika skador, så är det ju tänka utandning snarare än dra in för att få ökad stabilitet.
Aldrig dra in.
Så det här kan ju också faktiskt vara orsaken till många skador, tänker jag.
Ja, absolut.
I löpningen.
Absolut, mer och mer. Som jag börjar se, jag har fortfarande inte upptäckt ett undantag.
Ser du mest hos kvinnor förresten? Eller är
nej, det är faktiskt
både och.
Både och. Ja. En sak som jag pratar mycket om, att visa sin medalj innan man
just
kommer
det
till mållinjen.
Ja.
Eller hur? Att
ut
lyfta, precis, att skapa stor bröstkorg och väldigt platt mage.
Mm.
Det är inte bra. Om man lyfter upp sin bröstkorg, trycker revbenen framåt, då går man automatiskt till översträckt läge i ryggraden. Då är ryggen inte i en neutral position längre.
Nej.
Då blir det stel i rotationsrörelser.
Du, jag tänker på Fredrik Silén, jag kan inte låta bli. Han pratade om att lägga upp gravidmagen på bardisken.
Mm-hmm.
Och sen att man ska tänka att man liksom andas ut och sprider ut magen.
Mm-hmm.
Det brukar han ju säga när man ska springa för ökad stabilitet. Och det är ju lite grann, alltså en slags förklaring. Det låter ju som det du säger.
Ja, jag har ärligt talat inte så bra koll. Jag hade inte hört den, men beskrivningen låter som något som jag absolut kan gå med på. Ja.
Okay.
I alla fall, när bebisen andas sådär, precis det, för den anledningen har en bebis en liten bulle istället för en väldigt platt mag och en superstor bröstkorg.
Mm.
Ja. När bebisar lyckas med att skapa det där trycket och dessutom bibehålla en del av det trycket vid utandning, för där ligger stora svårigheten, då kommer de då vid ungefär 3 månaders ålder kunna lyfta sitt tunga huvudet från underlaget eller hålla sina ben upp i luften. Och endast när den principen är igång kan en bebis purposeful, som vi pratar om på engelska, kan purposeful vända på sitt huvud och börja fokusera sin blick. Ja, när en bebis får fokuserad blick och får det där intresset som alla små barn med naturlig hjärnutveckling har, får ett intresse för en leksak och låter sin arm röra sig mot den där leksaken, då kommer rotationsrörelserna igång.
Mm.
I slutändan blir bebisen även stabil i rotationsrörelse, kan ställa sig upp på knäna och börja krypa, och i slutändan då, efter ungefär ett år, komma upp på sina fötter.
Just det.
Vuxna människor som kan springa har passerat den där processen, så den där mognadsprocessen, så alla kan stå på sina 2 fötter och ta sina steg. Men om du går ut på stan och du kollar på folk som springer, om du har 100 olika personer, då finns det 100 olika löpstilar. Alla springer, men vissa springer med väldigt mycket snyggare form eller bättre rörelse.
Det ser mer harmoniskt ut, helt enkelt.
Exakt. Och men, den där harmoniska rörelsen är egentligen DNS.
Men du, mycket intressant. Kan du säga ungefär vid vilken ålder är liksom människan optimal när det gäller rörlighet och sen går ut för?
Väldigt personligt skulle jag säga.
Ungefär.
Jag tror inte att det finns särskilt många undantag som skulle säga att efter 35 års åldern att man verkligen går when things go down the drain, så att säga.
Men menar du att man, alltså, du beskriver ju lite grann hur bebisen hela tiden strävar efter att utveckla fler och fler färdigheter. Och då tänker jag, när är alla våra färdigheter liksom klara? När gäller det att bara, så att säga, bibehålla och ej stagnera eller fallera?
För vardagsfunktioner skulle jag säga att liksom vid 1,5 år är vi typ klara. Ja. Men processen är aldrig färdig. Man kan alltid vidareutveckla, men allt kan alltid bli bättre. Ja. Alltså, du nämnde, jag jobbar med några bland annat elitlöpare. Det finns alltid saker som jag sitter och gnäller på. Det finns, jag kan vara hur petig som helst. Att komma till det ideala är aldrig till 100% fullärd. Som tur är, det behövs inte alltid vara 100% heller. Jag vågar påstå att när man även som amatör, när man försöker pressa sig själv. Nu springer jag maran på 4 timmar. Jag ska komma till 3:30. För att uppnå den tiden måste man pressa sig, gå över sin personliga bästa. Och när man pressar sig, då kan man inte alltid göra det med ideala rörelsestereotyper. Man måste gå över gränsen. Men om du inte gör det till vardagen, liksom som en standardgrej när man tränar, kommer du undan med det. Men om du kommer till ett läge där du alltid går över gränsen, ett ganska enkelt exempel. Att slänga upp en 50 kilos viktstång över huvudet går jättefint. Och när du tar 51 kilo på stången helt plötsligt...
Ja, det är tipping point där.
Eller hur? Och du får upp vikterna, men det ser inte snyggt ut längre. Ja? Den grejen, du kommer undan med det första gången, oftast. Ja, men om du gör det varje dag med ett jättedålig form att slänga upp 50-51 kilo, då kommer det en skada förr eller senare.
Ja, men det är det här som man hela tiden pratar om, att löpare vill ofta, när man har bestämt sig för någonting, till exempel då springa maran snabbare, så vill man jättemycket och det ska gå fort. Och istället då för att så här öka successivt, som man har fått lära sig, som alla vet att man ska göra, men så blir det inte så. Och man testar. Och som du säger, jag tror att det finns också en missuppfattning i hur skador uppstår. Ja. Många tror ju att oj, nu halkade jag till och då uppstod skadan. Nej, fast du har, som du brukar säga till mig, du har kanske gjort någonting under längre tid. Ja. Och sen var det den här halkningen som var tipping pointen som gjorde att skadan blev ett faktum.
Exakt.
Så att du bygger på det. Det måste man också förstå.
Good point, absolut. Ja. Ja. Och sen är det så att tyvärr, långt efter den där trauman, hjärnan, eller kallar det för muskelminne eller vad som helst, men hjärnan anpassar sig efter den smärtan.
Hur menar du då?
Om du till exempel har ont i knät, du börjar gå på ett väldigt konstigt sätt som är fullständigt inriktat för att undvika den smärtan.
Alltså min haltande löpstil till exempel när jag kom till dig.
Eller hur? Men den löpstilen, den märks i hela kedjan. Ja. Det är inte bara en lokal smärta. Och inte för att kritisera andra, men jag kan tycka att i klassisk traditionell behandling av löperskador är det alldeles för mycket fokus på umma stället.
Ja.
Vi kör stödvågsbehandling. Inget emot stödvåg. Jag har en maskin på min klinik också. Vi kör akupunkturnålar. Ingenting mot akupunkturnålar. Jag kör nålbehandling.
Men
då
har jag fått ju.
Eller hur? Ja. Massage. Fantastisk massage. Super. Vi kör ledjustering också. Bara foten, för den är skadad. Fantastiskt med ledjustering. Ingenting emot det. Men ser det inte som ett lokalt problem. Det är alltid globalt. Ja. Behandla hela rörelsekedjan. Och det är också en sak för att komma tillbaka till din stretchningsfråga. När man ska stretcha, då är det, okej, vi stretchar foten. Om vi inte stannar där så stretchar vi underbenet också.
Typ, ja.
Men med dynamisk stretching som jag absolut använder i kliniken mycket, då försöker jag koppla in hela rörelsekedjan för att aktivera underaktiva och för att deaktivera överaktiva muskler. Och då brukar jag få ganska bra, långvariga effekter.
Du, jag måste fråga, du nämnde ju här att du behandlar flera av våra främsta elitlöpare och jag läste någonstans att det finns en gräns som man har hittat troligtvis då genom någon slags studie, att 75 kilometer är någon slags gräns. Går man över 75 kilometer i veckomängd så ökar skaderisken markant.
Okej.
Har du hört talas om det här?
Jag har hört talas om det där. Det är som lite om man får säga problemet med medicinsk forskning. Forskning säger det ena, liksom klinisk erfarenhet säger ibland helt andra saker. Jag tänker på en ultralöpare som jag behandlar som ligger i träningsmängd kring 30 mil i veckan.
Åh, herregud.
Ja.
Och 300 kilometer.
Aldrig skadat. Det är helt sinnessjukt. Så bara med det exemplet. Ja, visst ökat risk man utsätter sig. Vi pratar lite om kemiska förändringar, kemiska krav som kroppen har som man behöver ha koll på. Men jag skulle säga att löpning i stora mängder behövs inte vara något problem. Nej. Om du fysiskt håller dig till ledcentrering, om du kemiskt ser till att du får alla stenar som behövs för att bygga upp en stark kropp och att när allt klaffar liksom emotionellt, då skulle du kunna springa mer.
Men nu måste jag fråga en grej här om ledcentrering som jag fick upp, för att ledcentrering, då tänker jag i alla fall, nu kan jag ha fel, men då tänker jag att jag ska liksom landa rakt. Jag ska helst inte så här pronera eller supinera som det heter så fint. Ni som lyssnar, googla om ni inte vet. Men tänk, är det dit man vill? För att jag håller ju fortfarande på att supinerar när jag springer.
Ja.
Fast just nu, peppar peppar, så känner inte jag mig speciellt skadad. Det finns ju elitlöpare som pronerar och supinerar också.
Nej, det är en för simplistisk förklaring.
Okay. Förenklad?
Nej, ja, precis. Det blir för robotlikt skulle jag säga. Att springa som en stel
helt rak
gubbe.
Eller inte stel, men mer liksom var, alltså väldigt så här rak. Alltså tänk en rak landning med foten. Det är inte dit man vill komma.
Nej. Alltså, egentligen, man måste respektera kroppens anatomi och biomekanik också. Så när man landar med sin fot då ska man ha en viss del supination i den där foten. Man ska landa på utsidan.
Ja.
Däremot vid frånskjut ska foten röra sig mot pronation.
Ah, okej.
Okay. Ja.
Så det finns en rörelse.
Stort lån, första metatarsalleden, måste i golvet för att skicka proprioception från den där leden upp mot hjärnan så att hjärnan vet, aha, okej, okay, stort lån är i golvet nu. Nu ska rumpan aktiveras.
Men vad heter den här nu igen? Nu pekar jag på den här liksom...
Alex Falges, eller?
Nej, den som du var på mig.
Första metatarsal, falangialed, MTP-led.
Under stortån. Så...
Under stortån.
Precis. Är det den du menar? Är det den som ska i marken?
Den ska i.
Det är inte själva stortån?
Nej.
Nej, för att nu förstår inte ni vad jag menar här. För jag pekar liksom på den här liksom kuddliknande grejen under stortån. Och där har ju Rud varit på mig och gjort massa saker. Och jag har fått träna. Så det är ju där man ska verkligen tänka att den åker ner i marken.
Ja.
Och trycker ifrån.
Men där igen, fokusera inte allt för mycket på just den platsen. När man börjar kompensera sin naturliga löpstil, återigen, blir alldeles för stelt. Det skapar bara spänning i kroppen.
Och då tänker jag att det finns en poäng med det Fredrik Silén säger, just det här med att ett bra löpsteg ska kännas som en naturlig dans. Alltså att kroppen ska vara i harmoni. Att många vill så här, jag får ju meddelanden varje dag, hur ska jag springa, hur ser en bra löpteknik ut? Och så kanske man plockar ut en grej och tränar jättemycket överdrivet på den. Och det i sig kan ju göra att man blir skadad.
Ja,
så
visst.
Jag tänker att försöka hitta ett flyt, ett flow.
Ett flow, ett naturligt flow.
Och det är ju lättare sagt än gjort, kan man säga.
Och jag har ärligt talat inte så bra koll på vad Fredrik säger där. Men det låter absolut som någonting som är väldigt vettigt. Jag skulle säga, försök slappna av när du springer.
Ja.
Ja. Mm. Folk är alldeles för spända när de springer.
Jag axlarna upp i öronen höll jag på med förut också.
Och visa den medaljen. Man är
ut med
inte
bröstet,
nej men gud nej, sänk. Nej. Ja. För att vara optimal, stabil i kroppen, eller låt mig säga så här, för att kunna vara optimal, stabil i kroppen, måste du uppnå en position där dina nedre revben, alltså diafragman, står rakt mitt emot bäckenbotten. Så man ska inte svanka allt för mycket. Man ska inte lyfta sina revben allt för mycket. Och nu kommer det säkert många lyssnare som kommer skicka dig bilder. Bara, kolla på den här
elitlöparen. Jag vet. Ser det bra ut nu?
Jämför det inte alltid med eliten. Det finns såklart, det finns anatomiska varianter. Om man har legat i en position och tränat sitt system för just den belastningen, kan man komma undan med det där. Men det betyder inte alltid att den löpteknik är fördelaktig för oss amatörer också. Nej. Eller hur?
Jag har ju gått hos dig och jag förstår ju, tror jag i alla fall, ganska mycket av hur du tänker. Men de som lyssnar på det här och tänker, okej, men jättekul, det finns en Rud, han är i Stockholm och jag bor i norra Sibirien kanske. Mm. Jag tycker att det är ganska svårt att ta sig till Stockholm. Man kanske har en löparskada eller känner att man är på väg att få en löparskada.
Mm.
Och hur ska man då göra? Det har ju som sagt kommit in en hel hög frågor.
Ja.
Men jag tycker, om vi då bara tar avstamp i en som jag tyckte var väldigt, ja men den var lite övergripande, från Johan. Han säger så här: det hade varit intressant att höra Ruds syn på hur man ska träna bäst för att undvika att få artros när man blir äldre.
Mm-hmm.
Jag är 47 år och såg en stor spansk metastudie där de visade att risken för att få artros var under 4% för motionärer som joggade regelbundet, cirka 12% för stillasittande och nästan 14% för personer som tävlar i löpning.
Då går det upp igen.
Ja. Ja, och så skriver han så här: jag gillar att springa snabbt och mycket, men samtidigt vill man ju inte springa så att risken för artros ökar på sikt. Var går gränsen och hur tränar man bäst för att hålla sig hel länge? Ska man undvika intervallpass och tempopass, även risken att utveckla förslitningsskador på sikt om man har lågt eller högt fotvalv? Hade varit intressant att höra en diskussion kring.
Ja.
Kan man motverka denna risk på något sätt? Ja. Artros pratar han om nu, men jag tänker att det kanske kan gälla andra skador också.
Ja, nej, men artros tycker jag är ett väldigt bra
artros,
exempel.
Var är artros först och främst, så att vi vet det?
Låt oss definiera artros med slitningar i leden.
Mm.
Ja. Utan vetenskapliga bevis, personliga
empirisk
beliefs, så att säga. Ja, precis.
Empirisk kunskap.
Det som jag vill tro är att genom ledcentrering, optimal kontakt mellan ena benet i en led med andra benet i en led, skapar man stabilitet och optimal mobilitet. För man har ju muskulär balans. Så det finns inga överbelastade eller underbelastade muskler. Ja, Dreamworld, en utopi.
Ja.
Ja, så som alla mina kunder lämnar kliniken, du vet.
I alla fall första minuterna efter.
Ja, eller hur? Precis. Men det beror på din hjärna,
ja,
inte på mina händer.
Jag skojar lite.
Ja, men super. I ett fall där det finns bra muskulär balans och det finns optimal som möjligt, så dynamiskt som möjligt, ledcentrering, och inte bara lokalt men globalt i hela kroppen, då tror jag absolut att man har minimal risk på slitningar. Vad är en slitning? Alltså, tänk på en bil. Om du använder din bil mer så slits den oftare. Du måste byta delar. Tyvärr kan man inte göra det i en kropp som springer väldigt mycket. Så man måste se till att rörelse är as good as it gets. Och för mig, as good as it gets, innebär med centrering, med bra muskulär och ledbalans.
Okej, så att jag försöker liksom utläsa det du säger då, att det är viktigt att liksom öka förutsättningarna för ett optimalt rörelsemönster, vad det nu är för olika människor.
Ja.
Ja, okej.
Okay. Så till exempel, om vi pratar om coxartros, det betyder slitning i en höft. Ganska många som kommer in för första gången, men jag har en slitning.
Mm.
Bra, tänker jag då. Det finns ett strukturellt bevis till att det är något funktionellt som inte riktigt har stämt.
Mm.
Alltså väldigt ofta, man brukar ha två höfter.
Mm.
Och när man springer använder man förhoppningsvis båda. Om den ena är sliten och inte den andra, För mig är det liksom ett liksom ovetenskapligt bevis på att okay, man använder sin ena höft på ett bättre sätt.
Det låter ju logiskt då.
Än det andra. Ja. Eller så springer man alltid på banan att man liksom landar med kroppen i samma lutning.
En bana lutar lite grann, ja.
Precis, det skulle också kunna påverka. Men om det finns en klar skillnad mellan en bra höft och en artrotisk höft brukar jag säga att okay, men låt oss testa rent klinisk. Se hur stark du är på ena benet i jämförelse med andra benet.
Och det här har vi gjort ju.
Eller hur? Och då brukar jag alltid visa. Holländare, vi är direkta, så jag går rakt på. Petra, vad händer här nu? Här finns det en obalans. Ja. Och den obalansen ska vi träna upp. Mm. När det gäller höftskador, det var många frågor om smärtor i rumpan, lite på utsidan av rumpan. Läste några stycken om ljumskskador, adduktorskador. När man står på båda sina fötter...
Är det insida lår?
Insidan lår, ja. Precis. Mm. Så från liksom insidan ljumsken mot insidan knät egentligen. Ja. Ja. När man står på båda fötterna, att ha ett stabilt bäcken, det styrs framförallt av magrutorna och sträckmusklerna i ryggen. Mm. Men så har vi även i benen en balans som ska finnas mellan quadriceps och framsidan lår.
Magrutor som inte behöver vara synliga. De kan finnas där.
Ja, precis. Springer man väldigt mycket så syns de väl
ibland.
Alltid. Och det har jag inget emot.
Det gör de i och för sig inte alltid faktiskt.
De måste kunna aktiveras. Ja. Absolut.
De behöver inte synas jättemycket.
Nej. Men du kommer behöva den om du springer lite fortare och börjar bli andfådd på riktigt.
Ja.
Ja. Mm. Okej, och sen har vi ju då vad jag sa, framsidan lår och baksidan lår, quadriceps och hamstrings. När du ställer dig på ett ben får du helt plötsligt en annan plane of movement, en annan riktning som också kräver en balans. Och då kommer en balans in i bilden mellan insidan av låret, adduktor muskelgruppen egentligen, och dina så kallade lateral stabilizers. Så utsidan av sätet, en liten muskel som är så viktigt inom löpning, som under tiden då vi som människor utvecklades för många hundratusen år sedan, faktiskt har förändrats formen på bäckenet, gluteus medius. Mm. Ja, framförallt väldigt viktigt stabilisator. Om den balansen inte finns, då blir det till exempel i folk som tar för långa löpsteg. Att det blir väldigt mycket att dra dig framåt istället för att trycka dig framåt.
Kan nog många känna igen sig i.
Ja. Det draget kommer till en väldigt stor del av mediala hamstrings. Så baksidan, men också insidan av låret. Mm. Till exempel så skulle man kunna se på gymmet när man gör knäböj och ett knäböj faller inåt.
Ja,
det är egentligen en dragning från insidan av låret som är hypertorn, som drar för mycket.
Just det.
Den där dragningen ska motarbetas av bland annat gluteus medius. Men om den är för klen, inte riktigt hänger med i racet, då blir det en obalans.
Gud, det här känner jag igen, för jag hade jättemycket problem med det tidigare. Framförallt högra knät åkte alltid inåt när jag gjorde knäböj.
Och vilken höft har vi jobbat med?
Ja.
Med tanke på rörelsekedjor. Ja.
Men nu undrar jag om folk ändå känner att de har fått svar. Alltså man undrar ju fortfarande, vad ska man göra?
Ja.
Och så liksom var, jag förstår, det är kanske svårt för dig att ge så här konkreta tips om men så här mycket intervaller kan du köra. Det är ju väldigt personligt.
Ja, super.
Men det är klart man kan slå fast att fart sliter ju.
Ja.
Så ju snabbare man springer eller så.
Och varför? Ja. Helt enkelt, jag pratade om stora motorn i stabiliserande systemet, det är diafragman. Den är också huvudansvarig för din andning. Så problemet är när hjärnan börjar skrika åt dig, men Petra, andas nu, jag behöver syre, för annars kommer du dö. Ja, då är det inte värt så mycket att vara stabil.
Nej.
Då måste du prioritera och andas. Så vad börjar hända då? Då tappar man sin bukandning och man går upp i bröstet och börjar lyfta på sina revben för att få in tillräckligt med syre för att kunna överleva. Ja. När du lyfter på revbenen, din ryggrad, återigen, inte 100% stabil längre. Så där kliver man över en liten gräns, vilket är okej om man inte gör det alla gånger i veckan.
Nej, och låter kroppen vänja sig då.
Exakt. Så det är en träningsfråga. Mm. Gör så gott som du kan att hålla, jag brukar säga håll tummarna på baksidan, utsidan av ryggen.
Just det.
Och försök innan du tar första löpsteget att skapa med ett stort andetag att skapa utåtspänning.
Just det.
Och sen bibehåll lite av den spänningen så att det inte påverkar din andning på något sätt.
Mm.
Börja då ta dina första steg. Försök hålla kvar lite spänning mot dina tummar. Det stabiliserar ditt bäcken som skapar en riktigt bra grund för att höftmuskulaturen, gluteus maximus till exempel, ska kunna jobba.
Men precis det där du sa, för mig funkar just den här tanken att jag sprider ut magen.
Exakt.
För då liksom blir det enklare för mig att fatta.
Ja.
Och liksom lägre tyngdpunkt på ett sätt.
Ja.
Att jag tänker ner istället för upp. Liksom.
Exakt. Exakt.
Men om man ska försöka skicka med folk någon form av så här råd på, ska man till exempel gå på idrottsmassage oftare kanske för att få mer kontakt med, aktivera fler muskler, eller ska man massera sig själv kanske med någon slags pistol?
Absolut, eller, jag har ingenting emot
nycklar?
Det.
Kan du inte kasta ut några nycklar?
Ja, försök träna med sunt förnuft. Så som allt vetenskaplig forskning skriver om.
Men löpare är ju inte förnuftiga. Vi är ju knäppa i huvudet, vet du.
Nej, jag har märkt det.
Så du måste säga till oss, hur ska vi göra?
Hur?
Inte sunt förnuft, för det finns inte i löparvärlden.
Det finns tyvärr ingen nyckel till succé för, som gäller alla.
Mm.
Försök i vanlig ryggliggande, så försök att lära dig att andas så att du känner den där känner att buken vidgar sig. Ja, börja där och försök integrera det i dina löpsteg. Då får du i alla fall på grund av din andning får du en mer neutral position i din rygg som är startpunkten, inte bara för de där små bebisarna som börjar lära sig att rulla, krypa och stå och gå, men även för löpning. Där skulle jag börja. Om du inte får till det, hitta någon terapeut eller behandlare eller andningscoach som kan hjälpa mig dig med den delen.
Nu ska vi verkligen runda av strax, men jag måste ju fråga då, yoga får jag ju alltid höra. Du borde köra yoga.
Ja.
Tycker du att man ska göra det?
Jag tycker att yoga kan vara väldigt bra.
Mm.
Men det beror också väldigt mycket på vilken instruktör du har, vilken form av yoga.
Mm.
Samma som med löpcoacher. Det finns några som är jätteduktiga.
Mm.
Det finns andra som inte funkar för alla.
Ja, och jag tänker
så är det med yoga också.
Ja, men lite grann som Johans fråga där, att liksom någon slags mellanläge där, att när man joggar regelbundet och inte liksom överdriver så att säga, då är risken för artros som lägst. Och jag tänker, kan man inte överföra det på det mesta? Om jag yogar som en galning och känner mig som gummitarsan, då kanske inte det är jättebra för min löpning.
Exakt.
Men däremot om jag hittar någon slags lagom yoga, man behöver ju inte ens kalla det för yoga. Kan man inte bara få kalla det för rörlighetsträning på ett modernt sätt? någonting?
Ja.
Utan yoga-inramningen, så kanske det är det bästa.
Ja, men exakt så. När vi pratar om ideal rörelse, det finns egentligen tre olika sätt att kliva över sin tröskel och landa i en zon där rörelsestereotyperna inte är ideala.
Mm.
Och det betyder till exempel för mycket vikt i en övning.
Ja, man tar för mycket helt enkelt.
Göra för hastiga rörelser.
Ja.
Ja, speed strain kallas det för. Och sen finns det en allmän fatigue strain. Så om du börjar som nybörjare, börjar springa 7 dagar i veckan och du struntar i dina vilopauser, då går det åt skogen.
Mm.
Så med andra ord, lagom är faktiskt, det är typiskt svenska, det är ganska bra här faktiskt.
Men sen också så här, som jag fick ju flera frågor som jag blev lite orolig av, och det var det här med att folk måste börja vara sanna mot sig själva om det gör ont, om du bara får en känning som smyger sig på. Bara för att det går över under själva träningen så betyder inte det att det är borta.
Nej.
Jag fick bland annat ett DM från en kvinna som skrev att hon har hälsporre,
och
när hon springer, det här var vi inne på nyss, så går det över, och då kör hon på, och så där hon hållit på, och jag känner bara, sluta. Alltså, kan inte hon i värsta fall, om hon inte redan har det, få en riktig utväxt? Alltså,
absolut. Då blir det en riktigt hälsborre.
Broskutväxt, precis.
Och i värsta fall, som alla löpare som springer ganska mycket är rädda för, stressfrakturer.
Ja, de har vi ju inte ens berört.
Nej, men alltså, det finns så mycket mer
men
att prata om.
Men du måste komma hit igen. Jag känner att om vi nu har vi ju varit väldigt liksom, övergripande och pratat. Mm. Och jag hoppas att folk har förstått det holistiska synsättet här. Men inte kanske gått in så jättemycket på specifika tillstånd. Ja. Men om vi tänker att vi bjuder in dig igen snart och så går vi in lite mer, även om jag vet att du hellre vill prata holistiskt.
Ja.
Men är det okej med dig?
Ja, men det, jättegärna. Stort tack igen för att jag fick komma idag. Jag kan prata hur mycket som helst. Har du
märkt? Men det är också väldigt roligt att prata med dig. Som sagt, och jag tänker att många som lyssnar på det här känner, hur ska jag hitta en Rud där jag bor? Finns det många DNS... säger man DNS-terapeuter?
Ja, men så kan man absolut säga. Det finns flera, men alltså, jag jobbar med DNS. Det finns flera vägar som leder till Rom.
Vi vill ha din väg, när man skojar.
Ni är välkomna. Ja. Nej, men det finns väldigt många duktiga terapeuter. Utbildningsnivå på svenska terapeuter är i min åsikt väldigt, väldigt högt. Med bra hjälp kan man komma väldigt långt.
Men kanske man ska få, för det kostar ju ändå en slant att göra det här, för det är ju inte primärvården vi pratar om.
Nej.
Kanske att folk ändå ska våga vara lite kritiska. Så här, om du kommer någonstans och personen, det första du gör, ger dig en kortisonspruta eller en stötvågsbehandling, då kanske man ska dra den åt sig och tänka att okej, det här kanske inte var det rätta för mig, utan jag kanske vill ha något mer varaktigt, något mer...
Alltså både kortisonsprutor och stötvågsbehandling, det förändrar inte direkt ett rörelsemönster.
Det finns en orsak till
varför den där muskeln eller den där senan har blivit överbelastad.
Ja.
Jag tycker att det är viktigt att se en kostnad för en behandling som egentligen den bästa investeringen som du kan ge din kropp. Det kan vara värt mycket, mycket mer än ett... par nya dojer.
Ja, det är fascinerande egentligen det här med att många tycker att man vill inte lägga de pengarna på varken idrottsmassage eller behandlingar hos dig till exempel, eller bättre skor eller vad det nu kan vara, för man tänker att det får inte kosta pengar. Men då tänker jag att man drar en parallell till bilen igen. Du skulle aldrig komma på tanken att köra, att inte serva bilen, att inte lämna in den på besiktning. Annars så funkar det inte till slut. Så att man måste kunna lägga de pengarna om man vill fungera i löpningen.
Jag är ledsen, men som jag redan nämnde, alltså man kan köpa nya delar till sin bil, men det kan man inte göra för sin kropp.
Inte än i alla fall. Nej. Snart kanske vi kan skriva ut nya ben, men inte riktigt än.
Precis, titanproteser. Supertrevligt.
Ja, men som sagt, supertrevligt att ha dig här, och om det nu är så att man känner att man vill kontakta dig, var går man in då på för hemsida?
Lättast är troligtvis att kolla på min hemsida www.phux.se.
Ja, och på din hemsida finns också en förklaring till varför den heter just phux.se.
Ja, en ganska dålig sådan, men finns.
Man kan gå in där och kolla, så har vi skapat en liten cliffhanger. Och du finns ju även på Instagram.
Det finns jag, absolut, under mitt eget namn, Rud Alsomgeist.
R-U-U-D.
Ja, precis. Ja. De kan kolla ju på din profil och så hittar du en länk till mig.
Just det, absolut. Men du, tack så länge, och som sagt, vi hörs igen.
Tack igen för samtalet.
Väldigt många har ju ändå brister på magnesium idag. Dels med tanke på att vi urlakar oss mycket med stressorer. Men också att vi äter en kost som faktiskt har tappat extremt mycket av sitt magnesium.
Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Det här avsnittet kommer att handla om ett av kroppens viktigaste mineraler som är livsnödvändigt för både människor och djur. Det är delaktigt i en mängd biokemiska processer i kroppen och är också ett mycket viktigt mineral för hjärtat. Ja, ni hör ju. Oerhört intressant. Jag tycker att vi kör igång direkt, och jag säger varmt välkommen till Elinor Ladenberg på Holistic, som vi ska ha med oss på länk nu ifall tekniken är med oss. Är du med oss, Elinor?
Hej Petra, jag är med.
Härligt. Välkommen hit.
Tack så mycket och kul att få vara med igen i podden.
Ja, precis. För du har ju medverkat i den här podden flera gånger tidigare. Men om det nu skulle vara någon som inte har lyssnat på de avsnitten, kan du bara helt kort berätta hur du jobbar?
Ja, jag heter då Elinor Ladenberg och jag arbetar på Holistic på utbildningsavdelningen där. Och där jobbar jag med att ta fram nya utbildningar, både till allmänhet och till våra återförsäljare. Och det kan vara alltså, om alla möjliga olika ämnen. Nu senast om mitokondrier, sen har vi pratat immunförsvar, vi har pratat om mental hälsa och andra ämnen. Mm. Och sen är jag ju också föreläsare, jag brinner ju verkligen för att föreläsa både digitalt numera men även fysiskt. Så att i grunden är jag näringsterapeut och har bedrivit kliniskt arbete under många år och har många olika sorters utbildningar inom hälsa. Så att ja, det här med kunskap, det får jag också arbeta med när jag är lärare och utbildar kostrådgivare och annat på en skola och så vidare.
Ja, du har ju också en unik förmåga tycker jag att entusiasmera och inspirera tycker jag. Du når fram på ett väldigt bra sätt och det är ju viktigt när det är så pass komplexa ämnen som vi ändå pratar om i den här podden tycker jag.
Ja, vad kul att du tycker det. Ja, men det är spännande.
Och oerhört spännande är ju faktiskt med det här mineralet som vi ska prata om i dagens avsnitt. Magnesium som ju... Ja, men vi pratade lite grann precis här innan när vi drog igång inspelningen och det är ju så otroligt viktigt. Så att det, så här, så du sa det, vi skulle kunna prata i flera timmar om just magnesium.
Ja.
Vad är det med magnesiumet som är så otroligt viktigt?
Ja, alltså det är ju flera saker, men som du var inne på så är det ju en väldigt stor mineral i kroppen. Det är faktiskt den femte största mineralen. Och den är involverad i väldigt många olika processer. Man har ju sett att det är faktiskt nästan 600 enzymreaktioner som behöver magnesium. Och då kan man ju liksom förstå att det är väldigt många olika saker som behöver magnesium. Det är inte bara hjärtat som du var inne på, utan det är väldigt många olika processer. Och när man funderar lite mer på det där då så... Ja, det är ju intressant i sig, men så har vi ett problem här och det är att vi omsätter väldigt mycket magnesium när vi utsätts för stress. Och jag menar, vem är inte stressad idag?
Alltså
vi lever ju en livsstil idag med inte bara en fysisk stress. Det är inte bara det här att vi ska hinna med mycket och att vi springer till bussen eller liksom jagar runt, utan... Det kan vara väldigt många olika sorters stress egentligen. Va? Det är fysiska, det kan också vara kemisk stress som har med droger och läkemedel och andra saker som liksom kan driva på kroppen mycket. Och det dränerar kroppen från magnesium. Men sen är det ju också det här mental stress och oro som många säkert har upplevt under det här senaste året. Och vi ser ju också att en psykisk ohälsa... är ganska hög och oro och ångest är saker som också ökar till viss del. Och det här dränerar också kroppen på magnesium och så vidare. Mm. Så att det är, man pratar om att magnesium omsätts snabbt. Och på engelska finns det en bra term för det här som heter magnesium burn rate. Jag har inte hittat någon bra översättning till det där på svenska, men... Mm. Så att, ja, det är några saker.
Ja, men jag tänkte just på det här med det mentala som jag inte hade fattat innan jag kom i kontakt med er. Och jag gjorde ett test hos en näringsterapeut som jobbar med er och fick veta då att jag låg väldigt lågt på magnesium. Just, och det kunde man just tydligt se kopplingen då till att jag var under väldigt stark mental press just då. Det var en närstående som hade gått bort. Så att man kunde verkligen som se det sambandet och att det verkligen skedde så fort också, den här nedgången i magnesium. Det var ju otroligt viktig information faktiskt, för att då fick man ju ändå som ett verktyg på att det här kan du göra ändå för att balansera upp då, kanske inte trilla ännu djupare ner i den här nedstämdheten.
Ja, och det här är ju också viktigt att, jag menar, har vi en sak som stressar oss så, och inte någonting mer, då kan man ju liksom hantera säkert den här stressen. Men ju mer stress man utsätts för, det kan ju vara att man är kanske orolig för sin ekonomi eller man kanske har en dålig relation eller Det kan ju också vara en stress som innebär att man har näringsbrist som också kan stressa kroppen. Liksom.
Just det.
Så att för varje typ av ytterligare problem som kroppen utsätts för så blir ju den här magnesiumomsättningen ännu högre. Så att, liksom, det kan man också fundera lite grann på, hur ser mitt liv ut och min livsstil, och får du rätt dos av magnesium? För att ju mer, alltså ju fler olika stressorer du har, desto mer magnesium omsätter kroppen. Och jag menar, du förlorar väldigt mycket magnesium här. Så att desto mer magnesium behöver du också få i dig. Så att man kan ju tänka lite så här, lite smart, att vet man att man har tuffa perioder framför sig, ibland vet man ju det, ibland har man ju ingen aning, utan livet bara händer ju. Men där kan man faktiskt jobba lite terapeutiskt med det och just få det. God hjälp av det också.
Ja. Ja, men verkligen. Och sen som löpare så har man ju då märkt också att brist på magnesium kan ju också orsaka andra saker, till exempel kramp. Så att man fattar ju verkligen att magnesium är ju med överallt i kroppen. Men skulle du kunna nämna några så här klassiska symptom på magnesiumbrist?
Ja, den listan kan ju bli ganska lång då, men det här som du sa sist nu, det här med kramp och att man känner att det liksom, att man känner sig lite stel och så vidare. Det kan ju vara ganska vanligt tecken på magnesiumbrist. Mm. Även att man har någon form av smärta och värk kan indikera magnesiumbrist. Men tänk på det här också med sömnsvårigheter, en sån här inre motor som man har som inte går att stänga av, en slags stress, även ångest faktiskt kan vara relaterat till magnesiumbrist. Mm. Sen har vi, eftersom vi har en stor andel magnesium i hjärnan, så har man ju också sett att migrän och huvudvärk, men även liksom förmåga att kunna liksom fokusera, minnas, alltså de här kognitiva egenskaperna är viktigt för magnesium. Så att ja, det är allt ifrån liksom kramper till huvudvärk, stress, sömnsvårigheter och även förstoppning. Så magen är ju involverad här också då. Så att, ja, som du ser så spänner det över ett väldigt, väldigt stort område.
Ja, du, sen kom jag på en annan grej. Det här när det liksom plötsligt börjar rycka i ögonlocket, det tror jag många känner igen sig i. Att man bara sitter på, det kan vara var som helst, det kan vara på ett möte eller när man sitter och kollar på tv, och så plötsligt så bara rycker det liksom. Och då har jag ofta hört att det handlar om magnesiumbrist. Vet du om det stämmer?
Ja, det stämmer. Det blir ju en slags kramp liksom, med lite spasmer så i ögat. Och jag har också haft det där i perioder, och det blir ju verkligen ett tecken till en själv då, att okej, nu måste jag nog börja varva ner lite eller ja, ta extra magnesium och börja tänka på min återhämtning. Men jag kan ju själv märka det i just det här med att jag får svårighet att svälja. Till exempel om du tänker att man ska ta någon kapsel eller sådär. Ibland har jag inga som helst problem att ta det. Men ibland så blir det svårt att svälja. Och det här är också för att om du tänker på själva halsmuskeln och allt det här, så är det en väldigt stor muskel. Och den behöver ju också få magnesium för att slappna av. Så att det är liksom min lite värdemätare på att okej, behöver jag äta lite extra tillskott av magnesium nu, eller fungerar det? Så att man har olika tecken. En del kanske har mer huvudvärk eller kramper eller svårt att sova och så vidare. Då. Så att,
ja, det är olika saker. Men menar du att det här rycket i ögonlocket är liksom alltid en indikator på stress, eller kan det ske så här slumpmässigt också? För jag tänker, det blir lätt att man kanske börjar så här oroa sig då för att oj, nu är kanske jag väldigt stressad. Eller ja, hur ska man tolka det?
Ja, det kan ju vara säkert andra anledningar också. Så, men om du har det här liksom ihållande rycket, att du inte kan, och du ser ju nästan inte det här rycket. Du tittar i spegeln och så kan det rycka, men du ser nästan inte. Det är så små
ja, ibland kan man se
muskulära. Ja, ibland kan man se lite grann. Då.
Exakt.
Men oftast är ju det ett tecken på stress. Mm. Så att man behöver ta det lite lugnare. Och där kan ju verkligen magnesium hjälpa till.
Ja.
Att liksom lugna. Allt som har med kramper att göra är väldigt relaterat till just magnesiumbrister.
Du har lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från hälsoföretaget Holistic som jag är programledare för. Och avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Och så vill jag passa på att be er som lyssnar på Maratonpodden att gå in och betygsätta och recensera podden i iTunes. Det betyder väldigt mycket för mig och det hjälper podden framåt. Och så vet du ju att vi finns på Instagram och Facebook, så varmt välkommen att gå in och följa där också om du inte redan gör det. Det var allt från mig. Ha det riktigt bra, spring snyggt och sköt om dig, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.